Guldpungarna av Anna Wallenberg. Två bröder, Niklas och Petter, vandrade med sina ränslar på ryggen ut genom stadsporten och landsvägen framåt. De var båda snickargeseller och hade haft arbete hos samma mästare. Men nu var denna död och verkstaden stängd. Så de måste ta farväl av sina föräldrar, syskon och vänner och ge sig ut i världen för att söka sin lycka. När de hade gått ett stycke blev de hungriga och slog sig ner i en skogsbacke för att smaka på sin matsäck. Och mitt under det de satt där och mumsade fick de syn på en liten dvärg som satt i en bergskräva, upptagen av en underlig lek. I sina händer höll han två penningpungar som han oupphörligt skakade så att strömmar av guldpengar rann ut ur dem och ner i en bäck som förde med sig de blänkande slantarna på sin färd mot sjön. Guldet glittrade i solen och den lilla dvärgen tycktes ha sin fröjd åt att se på hur de gula glänsande strålarna plaskade ner i vattnet från de bägge pungarna som såg ut att vara outtömliga. Till sist kunde inte Niklas, som var klok och sparsam av sig, längre bevittna ett sånt slöseri. Det är då stor skam av dig, dvärgafar, att inte bättre ta vara på sådana skatter som du har, sa han. Dvärgen tittade upp på de båda gesällerna och nickade småleende åt dem. Ja, det är mitt sätt att roa mig med guldet, sa han. Vet ni något bättre?
Ja då, sa Niklas och Petter på en gång.
Nå, så låt oss se vad ni skulle göra med det då, föreslog dvärgen. Och så kastade han den ena pungen till Niklas och den andra till Petter. De fick låna dem hela den dagen, ända till solnedgången, sa han. Och de behövde inte besvära sig med att söka upp honom för att lämna igen dem. För han skulle själv hämta dem, var de än befann sig. Som han sagt det var han försvunnen. Och bröderna stod där häpna och tittade på tingestarna som de höll i sina händer. Niklas var den som först kom till besinning. Han vände upp och ner på sin pung och skakade den. Och se, där kom det ut en ström av blanka guldpengar. Alldeles som när dvärgen behandlat den på samma sätt. Petter var inte sen att följa exemplet och pang ramlade ut lika mycket pengar från hans. De kastade sig framstupa, plockade upp det dyrbara guldet och stoppade i fickorna. Men när de var fulla förklarade Niklas att det här gick inte an. Han måste ha en kassakista att lägga sina skatter i. Och så vandrade han bort till närmaste bondstuga, la en blank guldslant på bordet framför bondhustrun och frågade om hon inte hade en riktigt rymlig och bestant kista att sälja till honom. Jo, morans stora klädkista kunde han ju få köpa. Och så hjälptes hon och hennes man åt att få upp den på Niklas rygg. Och det var nätt och jämnt att köparen orkade konka in den i skogen. Efter mycket besvär fick han den gömd i en bergsklyfta. Och sen skyndade han sig att ta upp pungen och låta guldet rinna. Och där rann. Och där rann. Och där rann. Och just som solen gick ner var kistan full, nästan upp till kanten. Men då stod också den lilla dvärgen och sträckte upp näsan över dem. Allt under det han räckte ut handen efter pungen. Åh, får jag bara 5 minuter till så att kistan blir full, bad Niklas. För han kunde inte få nog av de vackra guldslantarna. Men dvärgen var obeveklig. Solnedgången är inne och sakte sagt, sa han. Jag har inte tid att vänta. Om en halv minut ska jag vara hos din bror och hämta hans pung. Och så fick han då igen sin tillhörighet och försvann så hastigt att Niklas inte såg vart han tog vägen. I motsats till Niklas hade Petter inte så bråttom med att få tag i en kassakista. Naturligtvis skulle han också köpa sen, det var klart. Men han gick tillbaka till stan för att göra det. För där kunde man få så mycket annat rart för sina pengar, sånt som inte man kunde få på landet. Han hade mera bråttom med att skaffa sig någonting för sina pengar, sa han, än att lägga dem på hög. Det första han gjorde när han kom in på stadsgatorna, det var därför att gå in i bodarna och handla. Åt sin far köpte han en ficklocka som var stor som ett kastrullock. Åt sin mor en pälskråka med de grannaste röda sidenband. Åt sin syster en gåbortsklänning så präktig och styv att den kunde stå för sig själv. Åt lillebror ett förgyllt spelehorn som hade så stark ton att när man blåste det hördes det ända från norreport till söderport. Det blev förstås ett jubel som aldrig ville ta slut när han kom in med alla de granna sakerna. Och en god stund dröjde det innan han slutat berätta om den märkvärdiga pungen. Men då kom han plötsligt ihåg att han måste ha en kassakista och rusade på dörren för att köpa sig en sån. Upp hos en god vän hade han sett en väldig klädkista som skulle passa utmärkt för ändamålet, och till honom skulle han bege sig. Men där ute på gården stod alla grannarna. De hade hört låten från lillebrors spelhorn och jublet och skrattet inifrån Petters föräldrahem, och nu ville de veta vad som stod på där inne. Petter kom alldeles lagom för att förklara det för dem. Och för att bevisa att det han berättade var sant så drog han stolt fram penningpungen och skakade den så att guldslantarna trillade kring gården och grannarna gapade av häpnad. Ack, jag fattig stackare, sa en av dem i det han hjälpte honom att plocka upp guldet. Om jag bara hade en enda av de här vackra slantarna så skulle jag kunna köpa mig en ny tröja som jag önskat mig i så många år. Ja, jag skulle köpa mig ett par stövlar, ja, sa en annan. En tredje önskar sig en fiol, en fjärde en hatt, en femte en päls och en sjätte en jaktbössa. Hejsan, det där kan väl gå an och få, sa Petter, och så tog han upp allt guldet han hade i fickorna och kastade det i grannarnas uppräckta händer. Det blev ett ropande och ett tackande och en fröjd. Sen vandrade de iväg till bodarna för att handla. Petter måste följa med för att se hur glada de blev när de fick sina önskningar uppfyllda. Och den synen gjorde honom själv så uppspelt och förnöjd att han inte kom ihåg kassakistan förrän efter en hel timme. Men då blev han helt förskräckt. Det här duger inte, tänkte han. Försinkar jag mig på det här sättet så får jag inte kassakistan full till solnedgången. Och så for han av i fyrsprång för att köpa den. Men det dröjde inte mer än några minuter förrän han måste stanna. För i en portgång upptäckte han en liten gumma som satt och grät. Och han kunde inte annat än fråga henne vad det var som var så ledsamt. Jo, svarade gumman, jag har halkat omkull och fått min fot ur led. Och inte kan jag komma till någon doktor, för jag har inga pengar att betala honom med. Och inte kan jag komma hem, för jag kan inte gå. Nå, det finns det väl råd för, sa Petter. Och lyfte upp den lilla gumman och bar henne till en läkare som drog hennes fot i led igen. Och så gav han henne en hel handfull med guldpengar så hon sken som om himmelrikets portar hade öppnat sig för henne. Och Petter sken nästan lika mycket som hon, för han var nu sån att han måste vara glad när alla andra var glada. Men rätt som det var erinrade han sig kassakistan och störtade iväg och köpa den. Det var verkligen ingen tid att förlora om man skulle få någonting i den så att det räckte till kommande dagar. En ganska god bit hann han också framåt gatan och skulle snart varit uppe i det hus som han ämnade sig om inte någon hade slagit honom på axeln och ropat ett ljudligt goddag, goddag. Det var hans bästa vän. En annan hantverkare i SL som blev lika förvånad som förtjust över att se honom i stan igen. Petter gav honom förstås en duktig klapp tillbaka och berättade om den präktiga pungen. Och sen måste de naturligtvis in på värdshuset för att ta sig ett glas vin och tillsammans glädja sig åt hans goda tur. Men där inne satt flera andra vänner till Petter, och de måste ju också få höra historien om pungen och glädjas med honom. Och det blev ett glam och en fröjd, så det stod härliga till. Och istället för att tänka på att fylla kassakistan med guldpengar skakade Petter pungen över sina vänners händer. Han var väl ingen giribuk som behöll allt sitt goda för egen del, sa han. Bäst han satt där sprang han plötsligt upp och slog sig för pannan. Jag är ju då ett nöt. Jag har ju inte köpt kassakistan än, skällde han på sig själv och rusade på dörren. Och det var inte heller för tidigt att han gjorde allvar av saken, för solen gled redan fram långt bort i väster. Nå, han fick vara så mycket kvickare i fingrarna när han väl fått kistan, tänkte han, och så sprang han ner för gatan. Och den här gången kom han verkligen rätt nära huset där han skulle in. Han var väl inte mer än två portar därifrån när en ny tanke slog honom och han måste stanna. Var han inte en bra otacksam människa som rakt glömde bort den lilla dvärgen? Hela dagen hade han ju strött guld omkring sig utan att försöka bereda en glädje åt den som hade givit honom det. Det hade inte fallit honom in för nu. Och så vände han om. Han måste ha en gåva till Reds åt vargen när han kom för att hämta sin pung. Men vad skulle han köpa? Jo, nu visste han. Han hade lagt märke till att den lilla gubbens skospännen var buckliga och illa medfarna. Ett par nya borde han ju få. Men Petter steg in i den ena guldsmedsboden efter den andra utan att bli belåten med de varor som han bjöd honom. Och när han till sist lyckades få tag i ett par skönt arbetade spännen var solen redan helt nära horisonten. Nu fick han fart på benen. Han sprang så han tappade mössan och rocken fladdrade om honom. På några minuter var han vid huset där kistan fanns. Som en stormil for han in i porten och upp för trappan och äntligen stod han in hos sin vän och ackorderade om hans klädkista. Nå, det gick ganska lätt att komma överens om priset, för Petter skakade bara ut några guldslantar ur pungen. Och så tog han kistan på ryggen och konkade ner den i förstugan. Men där måste han sätta sig ner och pusta ut, för klädkistan var duktigt tung och stor. Han ångrar sig verkligen att han inte nöjt sig med en mindre kista som han hade kunnat få på något annat håll. Det här stora åbäket skulle han ju ändå aldrig hinna få fullt med guldslantar. Om han fick den bottenskyld så kunde han vara glad. Ja, det kanske var bäst att redan här i förstugan börja skaka pengar ur pungen. Så vann han alltid lite tid. Han höll pungen över kistan, men just som han skulle skaka ut guldslantarna så stack dvärgen upp huvudet vid kistkanten. Nu har solen gått ner. Nu får du inte skaka ur en enda slant mer, sa han och sträckte handen efter pungen. Petter stod där alldeles förbluffad. Men jag har ju inte fått en enda sten, utbrast han. Jag skulle just nu börja skaka ut några åt mig själv. Jo, det är så dags det, sa dvärgen och ryckte till sig penningpungen och stoppade den innanför blusen. Den ingenting om dagen spar han, ingenting om kvällen har. Petter kliar sig snopen i håret. Det är nog sant det, dvärgafar, medgav han. Men jag har i alla fall haft en glad dag. Och det ska du ha tack och lön för. Och så tog han upp de båda spännena och la dem i handen på dvärgen som stod där så häpen att han först inte kunde säga ett ord utan bara tittade ömsom på spännena, ömsom på Petter. Så böjde han sig ner och bytte ut sina buckliga spännen mot de nya. Och när han fick se hur grant de lyste så klappade han sig på knäna av belåtenhet. Voj, voj, så fin jag är, sa han. Aldrig förr har jag varit så fin. Och aldrig förr har jag fått tack och lön för någonting jag gjort. Ta du de här istället. Och så räckte han Petter de gamla buckliga spännena. Sätt dem på dina skor. Så kommer du alltid vara välkommen. Vart du än vänder dem. Det var en god önskan, sa Petter. Och måtte det du idag har skaffat dig med min pung räcka och vara till ditt livs slut, tillade den lilla gubben. Petter tittade på honom med undrande ögon. Vad jag har skaffat mig med din pung, upprepar han. Men jag har ju inte skaffat mig någonting annat än en glad dag. Just det, sa dvärgen. Och i detsamma var han försvunnen. Men Petter förstod ingenting, han. Och nu var han ganska slokörad när han kom hemknogande med sin stora kassakista, i vilken endast dvärgens gamla skospännen skramlade. Och så måste han berätta hur liten vinst han hade dragit av den lånade trollpungen. Det var inte utan att han skämdes ordentligt över sin dumhet. Och ännu mera skämdes han dagen därpå när Niklas trädde in i föräldrahemmet. Förstligt klädd i sammet och siden med guldkedjor dinglande över bröst och mage. Och när han dessutom talade om vilka rikedomar han skaffat sig med sin lånade pung och hur han skulle använda dem. Strax utanför stan låg ett stort slott som han skulle köpa sig. Och det skulle han rusta upp så präktigt att alla människor skulle fråga vad det var för en kung som bodde där. Och sen skulle han göra sig bekant med alla grevar och baroner i hela trakten och bjuda dem hem till sig. Och när han fick umgås med så fint folk skulle han naturligtvis själv bli en hög herre, precis som de här fina vännerna. Rätt som det var fick han syn på Petters stora klädkista. Ja, så du har skaffat en kassakista du med. Låt oss se hur mycket du har i den, sa han och gick och lyfte på locket. Men när han upptäckte att den stora kistan var tom, så när som på de buckliga spännarna, så körde han ut magen och skrattade så han höll på att ramla baklänges. Det kunde jag just tro om dig, din tummer Jens, utbrast han. Kista räcker nog till, men skatten. Sicken en skatt. Och så började han kasta boll med de båda skospännerna. Men då blev Petter ond, ryckte till sig spännerna och satte fast dem på sina skor. De är mycket finare än dina, ska jag säga dig, sa han. Och så sträckte han på sig och spatserade stolt ut genom dörren. Visserligen hade inte heller han någon hög tanke om skospännerna. Men att låta skratta ut sig för deras skull, det hade han inte lust med. Men så fort han kommit ner på gatan sänkte han huvudet och gick suckande mot stadsporten. När man hade tänkt sig att få leva ett angenämt liv med fickorna fulla av guldpengar var det förstås inte så trevligt att istället få traska kring landsvägarna som en fattig snickargesäll och söka arbete. Men han hade inte hunnit så långt, för några vänner kom springande och frågade vart han skulle. Och då han sa dem att han skulle ut och söka tjänst förklarade de alla med en mun att det kunde de inte tillåta. Nu skulle väl han få arbete i stan alltid. Och en av dem drog honom tvärt med sig in i närmsta snickarverkstad och sköt fram honom till mästaren. Herr mäster, kommer jag med stans skickligaste snickargesäll. Honom ska ni ta er tjänst, sa han. Och snickarmästaren log och bad den anbefallda gesällen vara välkommen. Han tyckte om hans ögon, sa han. Petter fick strax plats vid en hyvelbänk och arbetet var så trevligt och mästaren så godmodig och kamraterna så vänliga att han kunde inte avhålla sig från att sjunga. Vid andra strofen stämde de övriga in och så sjöng och skämtade de hela tiden. Under måltidstimmen samlade de andra gesällerna sig kring Petter. Alla ville höra hans historier och hans muntra skatt. Alla ville bjuda honom på sin matsäck och när arbetet var slut och de vandrade hemåt tävlar de om och får gå vid hans sida. Det var besynnerligt, tänkte han när han la sig på kvällen. Vad det ändå hade varit för en glad dag, fast den inte var längre sedan än igår som jag förstörde min ljusa framtid. Men dagen därpå blev lika glad än. Och likadant var det med alla följande dagar. Till sist blev han helt fundersam. Man tror det kunde vara dvärgspännernas förtjänst, undrade han. Det såg verkligen ut som om dvärgen hade spott rätt när han sa att vart han än vände sig så skulle han vara välkommen. Och det var väl det, att han var välkommen överallt, som gjorde att alla hans dagar blev så glada. Han kunde inte hjälpa att han då och då, var han än gick, måste luta sig ner och smekande stryka över de gamla spännerna. Och när han ibland vandrade förbi Niklas slott och såg brodern stå i slottsporten och spana efter sina umgängesvänner, grevan och baronerna, som aldrig kom till slottet annat än när de var bjudna och aldrig stannade längre än tills maten var uppäten, så tyckte han synd om den rika slottsherren. Han skulle inte ha velat byta bort sina gamla buckliga skospännen mot broderns alla rikedomar.